Ni lyssnar på Tyresö 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag återigen hemma hos Ebba Treskelin på Flohackebacken, var det va?
Ja.
I Krusboda. Ja. Och i förra programmet, Ebba, så berättade du hur du kom till Tyresö och hela din, hur du startade hela din lärargärning och hur du såg väldigt mycket ungdomar som hade det svårt. Och sen var vi tvungna att bryta programmet, för då hade det nästan gått 40 minuter. Så nu, Ebba, ska vi, det här programmet ska vi ägna oss åt ditt stora verk, tycker jag då, CTRL. Även om du kanske ser att allt det här är samma verk. Så hur kom det sig att du startade CTRL?
Ja, det började ju med att jag jobbade alltså med barn med särskilda behov. Och jag kände någonstans att det finns en gräns för vad vi kan göra för de här barnen. Om vi inte hjälper föräldrarna så kan vi inte heller hjälpa barnen. Därför att de har en miljö som inte är bra för dem. Och föräldrarna mår inte bra heller. Och jag har alltid trott att utbildning, det är en av lösningarna. Och det tror jag fortfarande, eller jag är helt övertygad. Efter just att ha jobbat med vuxenutbildning i 10 år. Och då sökte jag tjänsten som rektor på Komvux. Och Komvux fanns då på Forellen.
I den byggnaden som var neråt, va?
Nej, uppåt. Kansliet var uppåt. Klasserna, grupperna var spridda. Aha. Det var ju mycket kvällsundervisning.
Ja, just det, var kvällsundervisning då, ja. Ja. Precis.
För det mesta. Och vi hade 352 elever då. Och det var en väldigt, väldigt spännande uppgift.
Men under vilken period var det här?
Det här var 1990.
90?
Mm. Ja. I februari, jag tillträdde 1 mars tror jag.
Men fanns det ingen komvux innan dess i Tyresö?
Jo då. Det fanns komvux sedan 1968.
Var låg den då?
Det låg i Forellen då också.
På kvällstid?
Ja.
Aha, okay.
Oh, ja. Jag gick själv där och läste in engelska. Därför att jag var inte behörig i engelska när jag kom hit som lärare. Och då var jag tvungen att läsa in gymnasiekursen först. Och sen kunde jag läsa behörigheten och gjorde det i England. Så att jag hade egen erfarenhet. Plus att jag gick och lärde mig ADB. Jaha, alltså databehandling, ja. Och datagrunder och såna här saker. Så att, för jag var väldigt intresserad av att det kommer ny teknik nu. Det ville jag absolut lära mig. Så att det hade jag själv läst på Komvux.
Mm. Hur kom det sig att du blev rektor för Komvux?
Ja, det var just på grund av att dels så var det en tjänst som blev ledig. Och jag såg det här att jag vill göra någonting för att föräldrarna ska kunna få en bättre utbildning.
Jaha, det var inte de eleverna du tänkte som du hade som skulle gå på Komvux. Nej. Utan det var deras föräldrar som behövde utbildning.
Precis, i första hand. Men sen också de som de misslyckades i grundskolan skulle få en ny chans.
Mm.
För jag tycker alltid att man måste ge människor nya chanser. Det är ingen skillnad hur illa det är. Hur svårt det kan kännas att komma över vissa trösklar när människor har gjort väldigt dumma saker till exempel. Men alla är värda att få en ny chans. Och inte bara en. Många måste få flera.
Håller helt med dig.
Och det var det som gjorde att jag sökte den här tjänsten. Och att jag verkligen gick in för det och tänkte att här måste det gå att göra saker.
Mm. Men då blev du rektor på kvällarna då? Det var ingen dagverksamhet?
Nej, det var dagverksamhet men mycket lite. Men jag jobbar vanlig dagverksamhet alltså. Kanslipersonalen jobbar inte heller på kvällen utan det var, ja man var ju där ibland, det var man visst. Men det var inte så att jag direkt jobbade kvällstid. Och sen växte det. Vi började göra reklam för oss. Och vi var med på mässor. Jag kom i kontakt med Göran Hillgren som hade utbildat Tyresö kommuns personal några gånger i Word Perfect eller något av de här.
Ja, Word Perfect var ett av de första programmen.
Ja, de här första programmen som kom. Och det var någon som tyckte att jag skulle träffa honom. Och det var en lycka verkligen. Därför att han hade samma ambition och samma brinnande intresse för att utveckla den här verksamheten. Så jag anställde honom ganska omedelbart.
Men det var fortfarande på Komvux?
Det var på Komvux.
Och det hette fortfarande Komvux?
Ja, de 5 första åren, ända fram till 95, så hette det Komvux. Men utvecklingen började ju där. Vi började skaffa datorer. Vi var med på företagsmässor. Vi kontaktade företagen och frågade dem vilka krav ställer ni. Vad är det för behov som man måste fylla för att kunna få jobb hos er och så vidare. Så att vi växte och växte ur våra lokaler på Forellen, så då flyttades vi till gymnasiet.
Det här, i början av 90-talet, var det inte då som den ekonomiska krisen också?
Ja, kom? Och det blev väldigt hög arbetslöshet.
Ja, vilket då var det när 500% ränta och sånt?
Ja, var det 92 eller något sånt?
Ja, någonting sånt. Då kunde man ju knappt få ett jobb.
Nej, och jag menar då var det väldigt viktigt att det fanns en utbildningsanordnare som verkligen tog sig an de här människorna som behövde få en vidareutbildning. För man visste ju också att det kommer bättre tider. Det är inte frågan om det. Och nu gäller det att utnyttja den här perioden.
Precis.
Och som rektor så fick man ju ofta möta människor som kände att deras liv har slagits i spillror. Mm. De har mist sitt arbete och de visste inte hur de skulle gå vidare. Och jag försökte säga att, men försök att se det här som en möjlighet. Mm. Vad hade du egentligen velat bli? Vad drömde du om från början? Nu har du en chans att försöka förverkliga just den biten. Och det var så många som nappade på det. Och som kände att, ja, man kanske inte ska se på det som en stor katastrof, utan se på det som en möjlighet istället. Och jag tror att det kunde hjälpa ganska många.
Mm. Men, och då var det inte bara såna här, läsa in engelska och svenska, utan Nej. Då startade ni egentligen såna här yrkesutbildningar, va? Vad hette de här?
Det var framförallt datautbildningar.
Det var det.
För det var det som behövdes. Och där var en väldigt besvärlig nöt att knäcka. Förut hade vi maskinskrivningskurser. Och då gällde det att ha rätt fingersättning för att man skulle kunna få ett betyg från. Och hade man inte det så var man inte godkänd helt enkelt. Och då ville ju många att man skulle ha det som ett krav. Att man hade godkänt från maskinskrivningskursen för att man skulle få söka in till den här datakursen. Och där tog jag en av mina första strider. Inom det här området. För jag sa att de som håller på med datorer, de har förmodligen inte gått någon maskinskrivningskurs alls.
Exakt.
Och de sitter och skriver med två pekfingrar, i bästa fall kanske tre fingersvalsen, men det där inte mera. Och det där, jag tänker inte gå med på att det ska bli ett krav. För det finns inget sånt formellt krav i någon skollag eller förordning eller något sånt. Och jag tänker inte hitta på något eget här.
Bra.
Så man får söka oberoende. För hur gör vi med de som är handikappade som inte har fem fingrar? För de har aldrig kunnat gå på en skrivmaskinskurs och fått godkänt nämligen. Nej. Så att det var argumentationen, men det var inte så populär just då.
Och vet du vad, Ebba? För jag kör fortfarande med två fingrar.
Ja.
Och jag har jobbat med datorer i 25 år nu. Men det beror också på att när de första skrivmaskinerna som man fick när man var liten. Mm. Det var såna stora skrivmaskiner med väldigt tunga tangenter.
Ja.
Och de hade man inte kraft att slå ner om inte man hade världens bästa lillfinger. Så att man startar ju väldigt dumt. Barn idag startar med enkla tangenter och kan ju...
Ja.
Mycket enklare, så vi som en gång har lärt oss skriva på en vanlig skrivmaskin, vi är förstörda av den tycker jag.
Jag skriver inte heller med 10 fingrar, jag skriver med 6.
Ja, men precis.
Ja. Och det går så utmärkt, och ganska fort går det också.
Tack för det. Ja.
Men som sagt, all den här tekniska utrustningen, datorerna, det var 358 år, alltså väldigt... Med väldigt lite minne. Det var 16
det var fina
kilobyte.
Det var
jättefina.
Fina datorer då.
Ja, jättefina. Och det var en 386 man åkte till månen med.
Ja.
Så att inget ont om dem.
Det var den tidens bästa datorer.
Ja. Och när vi då kom till gymnasiet så fick vi mera utrymme så att vi kunde ha datorer. För förut hade vi lånat lite bärbara och sånt där. Det var inte effektivt. Mm. Men vi köpte in datorer. Och vi började också med uppdragsutbildning. Så att vi i de offerterna så la man in kostnaden för utrustning också.
Mm.
Och om man då hade 5 uppdragsutbildningar. Då räckte det till. Man fick ju lägga en liten bit på varje offert alltså. Och då räckte det till att köpa in datorer. Så att det där, och bygga nätverk och sånt. Så att. Vi kunde finansiera det på det sättet.
Och det var en väldigt sug efter nätverkstekniker. Oh. De fick väldigt lätt jobb, de som man gick ut. De, oavsett om man gick ett år på CTL så fick man ju jobb.
Ja. Sen började vi växa ut ur lokalerna på gymnasiet också. För elevantalet steg. Och vi behövde mer och mer datorer. Då hyrde vi lokaler i Lindalen hos Erolepp. Och det var också en väldigt, väldigt stor sak. Och väldigt bra för vuxna. De kom in i en annan miljö. Många trivdes väldigt bra. Att inte liksom behöva gå till en skola. Även om gymnasiet var mycket bättre än att gå till en högstadieskola. Vi hade grundvux från början på Njupcher i en av barackerna. Sen fick vi ju Dalskolan också. Så att vi har liksom växt och växt och växt. Och då blev det här till slut så att det var någon som sa att varför inte Erikssons lokaler? Nu är de ju lediga. De har flyttat därifrån. Men vad pratar du om? Säger jag. Det vore ju något det. Ja. Där finns det åtminstone plats tillräckligt. Men det där fröet, det växte i alla fall. Och så kom den här idén om att skapa någon slags centrum för vuxnas lärande. Och vi spånade och vi tänkte och vi funderade och så träffade vi politiker som inte var helt ointresserade. Och det där, jag kommer ihåg på vägen dit så vi hade varit i Västerås och träffat ABBs utbildningsansvariga. Och de hade två L, alltså livslångt lärande, det skrivs ju oftast med två ord. Och det där, då hade jag fått idén att C3L, Centrum för livslångt lärande, det finns ju tre L där tycker jag. Och det tog jag upp på det här mötet. Och vi hade dessutom Stefan, då, vår son, som var duktig i data. Han hade gjort lite förslag åt mig liksom, som jag kunde visa på någon slags logotyp eller något kul. Sånt där. Det är väldigt, väldigt enkelt och väldigt... vi försökte få ihop de där bokstäverna och siffrorna så att det skulle se bra ut. Och det var Hjärtqvist som var en av politikerna som var med på det här mötet.
Vad heter ni för namn?
Johan Hjärtqvist. Nej, han var positiv till det här. Och,
han var moderat ska vi säga också. Moderat.
Ja, han var moderat. Ja. Sen träffade jag Birgitta Lönegård också.
Som var socialdemokrat.
Som var socialdemokrat. Och det fanns också, hon var också positiv. Och det där... Sen... Det var ju många turer, men när det väl blev bestämt, för först jag tyckte att det var en fantasi. Jag kunde bara inte tänka mig att vi skulle kunna göra något sånt. Det var Socialdemokraterna som satt vid makten när C3L beslutades.
Var det inte också så att elevantalet ökade så gymnasiet behövde sina lokaler så att man fick ju inte plats?
Vi hade inte plats, absolut inte. Nej. Och vi var också så många. Så att det där, det gick inte att tränga ihop. Även om vi hade Lindalen också så räckte det inte till.
Fick man inte statliga pengar också då? Vad hette det här?
Det kom kunskapslyftet då under de här åren också.
Ja, för det var ju ett tag när man visste att arbetslösheten skulle vara stor. Och då såg man till att folk fick utbilda sig istället.
Och det betydde väldigt mycket.
Ja.
Det här kunskapslyftets pengar, det var guld värt. Därför att kommunerna hade inte haft råd att satsa så stora medel. För vi fick ju flera miljoner.
Ja.
Och det gällde också att söka på rätt sätt. Och söka taktiskt. Och det där ha program. Och det var vi ju rätt så duktiga på. Det var många i personalen som var engagerade. Och fantastisk personal faktiskt.
Ni gjorde sådana här ganska... Alltså mediaprogram. Ja. Ni gjorde sådana här som lät väldigt kul. För att,
exakt.
Jag vet att när jag började jobba på Sveriges Television 94. Då hade ni några på SVT. Deras utvecklingschef som var någon slags...
Satt med
någon slags råd.
Ja.
Så att ni hade också tagit till er en massa olika människor runt omkring som hjälpte er. Så att, eller gav vi råd att de här utbildningarna behöver vi på marknaden?
Alltså, om man inte gör någon marknadsundersökning så, jag menar, då slår man ju i blindo någonstans. Och vi hade rejält på fötterna och vi visste vad som kommer att sökas efter. Och det blev ju så sedan när vi var på C3L att företagen kom dit. Och jag fick faktiskt börja styra upp det där för det blev lite för kaosartat.
De fick ju ta folk från...
Nej, men de gick rakt in i klasserna utan att ha pratat med någon lärare eller med mig eller något. Men de visste att där fanns det datatekniker, där fanns det mediafolk. Och så knallade man bara in helt enkelt och sa att vi har tre jobb. Mm. Är det någon som är intresserad? Vill ni komma? Och läraren stod där. Men vem har skickat den här personen hit nu mitt i min lektion? Liksom?
Mm.
Och det, så det fick bli lite ordning och reda. Så de fick komma på vissa dagar. Och så fick de lite utrymme där de fick sitta och så fick eleverna gå runt i dem istället.
Just det.
Men alltså de höll sig inte till det riktigt.
Men visst var det också nytt där med att plötsligt så jobbade en vuxenutbildning ihop med näringslivet. Det hade man inte gjort innan, va?
Nej, det var ju det som var det stora nya egentligen. Och som gjorde att vi utvecklades på det sätt vi gjorde. Och vi gjorde också en undersökning, jag tror att det var 98. Där vi tittade på 1200 elever någonting som hade gått våra yrkesinriktade utbildningar. Och då var det 94% som hade fått jobb.
Ja, exakt.
2% som gjorde lumpen eller mammalediga och 2% ungefär sjuka. Och så var det då 2-3%, för vad blir det kvar? Arbetslösa. Rejält, som helt enkelt inte fick jobb fastän de hade kvalifikationerna.
Mm.
Och det vet man inte alltid vad det beror på. Men i alla fall, ett sånt resultat var det ingen annan av de vuxenutbildningar som fanns som visade upp på sina yrkesutbildningar.
För att, som jag kommer ihåg det, så var det ju, C3L var ju ett föredöme för många. Mm. Ni var bland de första, eller vi då, ni eller vad vi ska säga.
Säg vi
i Tyresö. Ja. Var bland de första att skapa det här tänket, va?
Ja.
För nu var det en förebild för många andra som gjort likadant.
Oh ja. Och det fanns sådana som tänkte ungefär i samma banor, och det var ju som jag sa i början då, att det var väldigt bra att man kunde träffas och utbyta tankar och erfarenheter. För vi gjorde också så, vi delade med oss av våra program till dem och vi fick deras program. Och då omformade man dem lite grann, då tog man dem och satte sig med några företagare, passade det här liksom.
Mm.
Och så skrev vi om dem så som de ville ha dem och så körde vi sådana kurser då. Och det sålde vi ju till länsarbetsnämnden och det var ju där vi fick de stora pengarna som gjorde att vi kunde investera. Därför att jag körde ju med den metoden att vi alltid la in en pott med pengar för att köpa in utrustning också. Kommunen behövde inte gå in och betala.
Och sen låg väl C3L väldigt bra där.
Mycket bra. Vägen.
Så det kom ju, jag känner ju folk som har utbilda sig i Tyresö men som har bott någon helt annanstans.
Vissa kurser var de flesta icke från Tyresö.
Precis.
Men det gav ju Tyresöborna ett enormt spektrum av olika valmöjligheter. Genom att vi det där då utbildade för länsarbetsnämnden som ju är regional, eller den finns inte längre i den formen. Men de utbildar ju för regionen och vi har inte en egen arbetsmarknad i någon högre utsträckning.
Nej.
Vi måste se till regionens behov och då utbilda för hela regionen också.
Men var det mest datautbildningar då?
Det var fastighetsskötare, det var elektriker, det var barnskötare, det var allt möjligt.
Ja, vi hade allt möjligt.
Ja, det var ett brett spektrum av... Där det fanns jobb, där försökte vi erbjuda utbildning.
Hur många elever var det som mest?
När jag slutade då, december 99, då var det 2800 elever.
2800.
Och vi började alltså med 352.
Och hur många lärare, eller hur stor personalen?
Den varierar ju väldigt, därför att när man har uppdrag så måste man ta in lärare på konsultbasis. Men... det mesta vi hade var ungefär 100 på den där lönelistan. Men som sagt, det var stor variation och det var ju också mycket färre under sommaren där inte de ordinarie kurserna gick. Det var bara uppdrag. Vi hade ju den möjligheten att vi kunde antingen anställa på konsultbasis eller fast anställning. Och många trodde då att konsulterna tjänade mera. Men i själva verket var en fast anställd lärare dyrare per producerad timme än vad en konsult var.
Mm.
Och dessutom var det ju väldigt mycket enklare. De fick ett uppdrag som var tidsbegränsat. Och de här utbildningarna var tidsbegränsade. Så det hade inte gått med bara fast personal.
Mm. Men så ändras ju... Jag har jobbat inom datautbildningsvärlden.
Mm.
Innan millennieskiftet så var ju folk anställda på såna utbildningsföretag. Sen efter millennieskiftet så då hade ju alla företag gjort av med sina budgetar på datautbildning och annat. För man trodde att det millennieskiftet skulle innebära så mycket. Så efter så dog ju hela marknaden.
Ja.
Och numera när man, för det tycker jag är intressant med datautbildningsföretag. För det finns några stora kvar som har överlevt sen guldåldern på 90-talet. Men allihopa bara konsulter. Så om man tycker att det ena företaget är inget bra, man byter till nästa.
Mm.
Då får man samma lärare, för de hoppar runt nu på alla de här stora företagen.
Ja, vi var kanske pionjärer på det också. Ja. När det gällde just att inom en kommunal verksamhet anställa på konsultbasis.
Ja.
Men jag menar, det hade vi politikernas tillåtelse. Det var inget konstigt, för att det såg de ju att det är en fördel. Och det är också så att man får in lite annan kompetens. Alltså det är stimulerande genom att gruppen blir sammansatta med flera olika kompetensbitar. Och erfarenheter som de tog med sig då berikade ju. Och samtidigt så berikades de av de erfarenheter. Det blev en korsbefruktning där mellan de här grupperna.
Ni lyssnar på 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren och sitter och intervjuar Ebba Treskelin. För ni som har precis kommit in i programmet. Nu fortsätter vi. En annan sak som jag måste berätta då, för att de som har lyssnat på Tyresö radion har också hört en annan person här på radion som heter Zubeyde Demirösch. Jag vet inte om jag uttalar hennes namn helt rätt. Men hon har ju, när hon skulle berätta om sin chans till utbildning, så var vi tvungna att stänga av mikrofonen en stund, för hon blev så väldigt rörd. Därför att när hon pratar om dig, Ebba, så menar hon att du såg till att hennes liv fick en ny vändning, för hon fick gå en utbildning trots att hon kanske inte hade de formella meriterna. Att du var duktig också på liksom att se att här finns det människor som vill någonting. Du uppmuntrade henne hela tiden när hennes liv... Hon hade det himla tufft.
Hon har verkligen haft det tufft. Jag blir väldigt lätt rörd om jag pratar om henne också. För hon är en sån fantastisk kvinna. Hon är klok. Hon är företagsam. Hon har en empati för andra människor som är helt enorm.
Mm.
Och hon har stått med en fot i den turkiska kulturen och en fot i den svenska. Och det är få som har klarat av det på ett sånt fantastiskt sätt som hon har gjort. Så att, nej, all heder åt henne. Och jag träffar henne ibland och det är lika roligt varje gång.
Mm.
Men jag känner henne faktiskt sedan hon var liten flicka och gick in i uppkär.
Jaha, det är så också. Ja. För hon berättade också att när hon, i och med att hon hade det tufft med sin... Hon blev ju socionom så småningom. Ja. Hon är verkligen tacksam över alla som har sett till att hon har lyckats bli socionom. Hon jobbar ju på Fryshuset i det här projektet som heter...
Jag kommer inte ihåg namnet.
Det här projektet i alla fall som handlar om hederskultur.
Ja, men jag kan säga att hon jobbar med en annan sak nu också.
Hon jobbar med ensamkommande flyktingbarn
också. Ja, exakt. Mm. Och det är något som jag också känner väldigt varmt för. Jag är för gammal nu.
Mm.
Men det där, därför att man ska inte vara mormor åt dem. Men det är något som verkligen behövs. Och där borde flera familjer kunna ställa upp. För jag tror att det är också berikande.
Ja.
Och det är någonting som man får som... En person till som står en nära. Och Zubeyde är väldigt, väldigt lämplig för det här jobbet.
Mm.
Fantastiskt lämplig.
Mm. Men var det också så som... För att nu har jag... var därför jag kontaktade dig. För det var två personer på kort tid som hade hyllat dig så mycket. Så jag tänkte, du måste ju få berätta själv om det. Men var det så på C3L att det var människor som kanske inte hade fått chansen innan, som fick den här nya chansen till ett annat liv?
Ja, nu ställer du en samvetsfråga. Ja. Det här är något som jag inte brukar prata om. Agneta Hallbäck och jag, hon var yrkesvägledare. Och senare blev hon skolledare också. Vi jobbade på Nybodatiden redan. Så länge jag känt henne så jobbade vi med barn som var struliga på olika sätt. När vi båda var på C3L så bestämde vi oss för att det här med behörighetskrav, det kan inte gälla för alla. Så att vi hade en liten sidolinje där vi plockade in en del som, det var ju egentligen inte riktigt rätt.
Nej, men, det var...
men det var också så här att nådde dig, nu vet du att jag inte har gjort rätt, så nu får du se till att det här går bra.
Och, ja.
Och det gjorde det, jag vet inget fall där det inte gick bra. Och där det blev liksom ett helt nytt liv. Ja, och jag möter ju många människor fortfarande som kommer fram till mig. Och jag tänker liksom, vilken belöning jag får.
Ja.
Det är helt otroligt.
Mm.
Hur många i sina yrken får en sån belöning som jag? När man träffar dem 20 år senare.
Mm.
Och de fortfarande liksom är tacksamma och tycker att det var fantastiskt. Men det här har jag ju inte gjort ensam. Det här har ju, lärarna har en stor del i det här. De var jätteduktiga. Och den administrativa personalen, de la ner sin själ på att allting skulle fungera. Alla skulle få sin betyg på avslutningen, vilket är nästan hopplöst omöjligt.
Mm.
De satt där på nätterna och jobbade för att det skulle bli klart. Och det var ett teamwork som var fantastiskt. Nu finns det de som inte gillar mig också, det ska gudarna veta.
Så är det med alla människor.
Men det där, jag menar, det får man leva med. Man kan inte vara omtyckt av alla.
Nej.
Det är ju så.
Om man är omtyckt av alla, då har man inte gjort någon skillnad.
Förmodligen inte.
Mm.
Och jag menar, man har ju inte gjort någon illa med vett och vilja. Men det finns ju människor då som kanske inte har passat lika bra till lärare eller på sitt jobb. Där man har varit tvungen att ändå ta ett samtal, och det har inte alltid varit så lätt.
Nej.
Varken för mig eller för dem.
Det som jag tycker är svårt att förstå med hela CTRL, det var ju den här upphostningen av CTRL, som där CTRL var, ja, det bästa Tyresö hade. Och sen plötsligt så bara vände det. Och ja. Sen var det någonting som vi var, ja.
Ja, alltså det
gick väldigt fort det där.
Ja, den svängen gick väldigt fort för mig också. Samtidigt så det blev ett underskott i budgeten. Det försökte jag förklara i kommunstyrelsen, vilket inte gick så bra. Och jag känner i efterhand att jag kanske var lite för lojal. Därför att jag ville inte hänga ut någon, men det fanns beslut i kommunen som hade tagits som definitivt påverkade det här. Det ena var att man skulle, eller kommunens beslut, det var att man skulle ta in dubbelt så många på kunskapslyftet som vi hade pengar till. Trots att jag då sa att vi kan inte göra det, för det finns inga pengar att söka extra som det brukar finnas, för vi hade gjort det förut. Det andra beslutet, det var ett statligt beslut av politiker också. Och det var att alla pengar för arbetsmarknadsåtgärder i Stockholms län lyftes bort från Stockholms län, därför att arbetslösheten hade sjunkit och spreds ut i de delar av landet som hade högre arbetslöshet. Och det här var ett sånt här beslut som länsarbetsnämnden visste inte själv om de skulle få tillbaka några pengar eller inte. För om de inte hade kunnat använda de här pengarna där de pytsades ut, då skulle de komma tillbaka. Och det fanns inte ett sånt besked. Och det visste ju politikerna här också. Och det visste jag. Och vi fick inte säga upp folk på C3L därför att vi inte visste det här. Så vi hade en för stor överrock. Och det blev alltså kostnader. De summor som har nämnts hade det inte blivit om jag hade varit kvar. Då hade det ungefär varit hälften så mycket. Därför att det fördes på en massa kostnader. Bland annat framtida förluster och annat som budgettekniskt,
ja, precis.
Som det där förstorade upp den här summan. Men det var ju ett hårt slag, och det var ett hårt slag för mig också. Men samtidigt bestämde jag mig för att jag går vidare. Och vi hade ju också börjat jobba med EU-projekt och liknande.
Hur gammal var du då?
Jag var knappt 60.
Knappt 60?
Ja, 58 kanske.
Därför det är någonting som jag hela tiden tycker. Jag har ju varit politiskt aktiv här i kommunen och suttit i kommunstyrelsen och suttit även i fullmäktige och i olika nämnder. Det jag tycker är problem i en förvaltning eller i en kommun, det är ju när man lägger över hela ansvaret på tjänstemän och säger det är ni som har orsakat det här, det är ni som ska fixa det här. Och det konstiga jag tycker uttaget, det är att när man tar politiska beslut, så måste man ju stå för de politiska besluten och förstå att man ändrar en verksamhet. Och det jag tycker är jättejobbigt när jag hör tjänstemän ibland stå och dra saker, det är att de inte vågar stå upp.
Mm.
Att man är för lydig, att man är för, som du säger, lojal, att man låtsas som att det här kommer jag nog att fixa. Och det tycker jag egentligen är det största problemet att styra en kommun, att man inte säger nej, nu är det nog. Med den här budgeten fixar vi bara det här.
Mm.
Ni som är politiker får vara med och bestämma vad är det vi ska skära ner på. Utan nu har man tryckt ner hela ansvaret på tycker jag, på tjänstemän som ska trolla med knäna.
Mm. Alltså det här känner jag så väl igen. Jag hade ju sagt ifrån när det gällde kunskapslyftet att jag tar inte in flera än det vi har pengar till om jag inte får ett kommunstyrelsebeslut på det. Och det fick jag. Och då tog jag ju in dem. Så att, och det betydde nog någonstans mellan 4 och 5 miljoner i kostnader som det här...
Men var du tydlig och sa då att det kommer innebära en förlust på 4-5 miljoner?
Ja, alltså det var jag. Och vi hade ett enskilt samtal tidigare där jag tog upp de här sakerna. Men sen när jag då träffade kommunstyrelsen, då ville jag inte dra det här. För jag förstod att alla inte hade någon kunskap om det här beslutet överhuvudtaget. Och då kände jag liksom, jag ville inte skylla på någon.
Mm.
Och dessutom så var det med en varsel på en dag. Och att liksom göra en stor genomgång, exakt hur vi stod. Därför att det borde ju vara enkelt att dra ut det bara från bokföringen. Men det fanns en sån eftersläpning. Så när vi skickade in vart efter. Ja. Och sen låg det så mycket som inte var bokfört. Och då var jag tvungen liksom att leta upp vad är bokfört, vad är inte bokfört.
Mm.
Och sen också...
En prognos är en prognos, ja, det är aldrig någon...
Precis, ja. Mm. Så att det där... Där kunde jag ha varit tydligare. Men det där... Jag valde att göra så och okej, okay, jag får stå för det.
Det var ett av mina första kommunstyrelsemöten. Jag var alldeles ny i kommunstyrelsen, Ebba. Och jag kommer ihåg det där mötet. För jag blev så chockad över att där stod du helt ensam. Och du skulle bära hundhuvudet för all verksamhet. Och för mig var det liksom... Jag som hade den där bilden av det fantastiska C3L. Och plötsligt bara vände man på perspektivet. Så jag tyckte att det var rent av mobbing där inne. Så jag blev jätteupprörd. Så jag gick emot på mina egna partikamrater. För det blev liksom... På något sätt så blev det så här. Du stod där. Och du hamnade i försvarsläge hela tiden. Ja. Och så satt folk bara och ställde en massa dumma frågor. Och ganska elaka frågor, tyckte jag. Så minns jag det.
Ja, det kändes så också. Men å andra sidan... Det är ju också så när personen inte har kunskap om verksamheten på ett djupare plan. Då ställer man många gånger dumma frågor. Mm. Så det kan jag förlåta. Men som sagt, jag hade också för kort tid på mig. Att kräva att jag ska göra hela det där jobbet på en dag. Jag sov inte den natten överhuvudtaget för jag jobbade hela natten. Och sen var det direkt på mötet också. Så att jag var ganska trött också. Men det där, det är inget att skylla på. Jag tycker inte det. Utan det här var de medvetna om i augusti när vi hade det här mötet.
Förutsättningarna ändrades. De stora förutsättningarna hade ändrats.
De hade ändrats och det där vi hade pratat om det också.
Mm.
Och det där, då gällde det liksom att göra det bästa möjliga av det. Men att vi aldrig skulle kunna... undvika ett underskott det året, det hade de helt klart för sig.
Vad hände sen med efter det där?
Ja, jag kan också säga att sen tog jag kontakt med mina kamrater runt om i det var Järfälla, det var Upplands Väsby, det var nere i Småland, Alingsås och de som också jobbar med sådana stora lärcentra. Alla hade rejäla underskott.
Mm. För det var, man ändrade förutsättningarna.
Och det fanns inte en beredskap,
nej,
helt enkelt, nej, för att göra det på så kort tid. Bara från en dag till en annan.
Jag tyckte det var enormt oschysst att du fick liksom bära hundhuvudet för det här.
Ja, men å andra sidan, jag bestämde mig för när jag då... De erbjöd ju mig ett annat arbete. Guld och gröna skogar i stort sett. Och jag var utbränd och skulle få semester. Och jag skulle naturligtvis få psykologhjälp. Och jag lät dem prata tills de var torra i mun. För jag har aldrig känt mig så stark någon gång. Jag vet inte varifrån den där styrkan kom. Jag kände bara att, ja, prata på ni. Och det där, då talade jag om för dem att jag är inte utbränd. Det är det första. Jag har en familj, jag har vänner, jag har kollegor. Det är många som skulle ha märkt det i så fall och talat om det för mig. För det förtroendet har de, att de skulle ha sagt det direkt. Och för det andra så behöver jag ingen psykolog. Mm. Och skulle jag någon gång behöva det, det kan hända, sa jag. Så kommer jag betala den psykologen själv. Och om ni inte har förtroende för mig på den här posten, hur kan ni då ha förtroende för mig på en högre tjänst? Det förstår jag inte, sa jag. Och sen handlar det också om att jag måste ha förtroende för er. Och det har jag inte längre.
Jag förstår det.
Och sen gick jag därifrån.
Du gick på dagen då? Eller du gick då?
Ja, det var de som... Jag tog semester, inom citationstecken. Men det där, jag gick från mötet. För jag hade pratat färdigt och jag hade inte mycket att säga, mer att säga. Och det där...
Men sen gick det ju inget bra för Peter Edman. Och du konsulter på konsulter på konsulter. Det var en eländig historia sen, tyckte jag.
Ja, och när de såg hur illa det gick. Det var ju då de stämde mig dessutom.
Stämde de dig?
Ja.
Visste inte jag.
Mot, alltså det var flera saker. Databrott. Jag hade nämligen stulit kundregistret med mig. Jag hade skrivit på övertidsersättningarna för mina biträdande rektorer. Jag minns inte vad det...
Ah, okej. Vad är sånt?
Ja. Och i alla fall så säger de ju då att det här var något brottsligt. Jag hade skrivit på avtal som jag inte fick skriva på. Jag hade inte, mig veteligt så hade jag inte gjort det. Och det här med databrottet, det fanns inget kundregister. Vi hade bara några stora kunder. Jag hade ingen kod så jag kom inte ens in i reskontran. Jag kunde inte ta någonting därifrån. Och i mitt avtal med kommunen så stod det vilka saker jag skulle göra. Bland annat att jag skulle skriva på deras övertidsersättningar innan jag slutade.
Ja. Så vad hände med den stämningen då?
Den stämningen, det tog ett tag och det var en väldigt jobbig sits att liksom hamna i det. För man tror inte att det finns någon rättvisa. Man tycker att en enskild person mot en kommun, jag förlorar säkert liksom, fast jag inte har gjort någonting. Vad jag visste i alla fall. Nej, de kom ju fram till att jag inte hade... De hittade ingenting som jag skulle ha gjort fel. Så åtalet lades ner. Men sen stämde kommunen dem ytterligare. Och det där, då lades det åtalet ner i stort sett omedelbart. Jag vill inte gå närmare in på dem där. Men det där...
Men det var det inte under den perioden man hade extremt dyra konsulter som körde sig till vars enda uppgift var liksom att hitta felen istället för att bygga vidare? Ja, för det var väl en period där man visste att det skulle gå ner?
Exakt. Och det där, redan då på sommaren hade jag ju velat varsla och säga upp folk. Och det var det jag inte fick. Nej. Så det var ju ett av problemen. Men sen fick ju länsarbetsnämnden nya pengar, men det fanns ingen som kunde skriva offerter och som liksom förde det här vidare.
För ni var fler som försvann då från C3 när du försvann, va?
Väldigt många.
Ja.
Så att de ville inte vara kvar helt enkelt.
Ja.
Så att det där. Och vi startade ju en egen firma sedan, så att jag och Göran Hillgren, Stefan, min son då, och en Mikael Persson som vi hade kontakt med sedan innan och som var barnföretagare. Och jag la det här bakom mig under den här perioden med stämningen också. Liksom, jag jobbade ju vidare. Jag har haft hur många erbjudanden som jobb som helst för att få nya jobb som helst. Och jag kan säga fortfarande, behöver jag ett jobb så kan jag skaffa det.
Mm. Du är 74 år idag.
73.
73, förlåt.
Oj, oj, oj.
Ja, ja, förlåt. Ja, jag räknade lite fel.
Ja, men den här, som sagt... Därför att man kan göra så många olika saker. Det finns alltid något jag skulle kunna göra. Och jag kände aldrig någon panik att jag liksom inte visste vad jag skulle göra. För att det gick bara ett par dagar så hade det spritt sig bland mina kollegor då. Så kom första erbjudandet och sen var det flera i veckan. Men jag ville inte bli anställd, utan jag ville jobba själv.
Min analys också av den här perioden var ju någonstans att innan här hade vi väldigt mycket starka skolledare i Tyresö på många olika skolor som drev sina skolor med, vad ska man säga, med entusiasm. Så vi hade ju flera skolor som hade väldigt engagerade, starka skolledare. Och som jag minns som personer, för jag har ju också vickat runt i Tyresö och när barnen går till skolan och de har ju beundrat sina rektorer, om man då tar gymnasiet eller föräldraskolan eller olika rektorer. Och det jag upplevde, jag satt ju barn- och utbildningsnämnden under 8 år, det var ju att inte ens den duktigaste rektor kunde känna sig säker om man gjorde fel. Och så då tog man bort gymnasiets rektor. En av de senaste grejerna tog man bort Kungliga skolas rektor. Alltså man har ju, tycker jag, alltså det tycker jag är den farligaste grejen man kan göra. Det är att skapa den här osäkerheten. Mm. Där man vet att lilla minsta fel så kanske jag ryker. Därför att om man ska göra bra saker så måste man kunna få göra fel. Det är hela grejen i en verksamhet.
Man gör fel ibland.
Man gör fel ibland.
Det gör alla människor. Men man lär ju också av sina fel. Ja. Och som sagt, jag brukar säga så här. Att gör man fel med ett papper eller några papper, så går det alltid att rätta till. Det är mycket värre att göra fel mot människor.
Ja.
För det är mycket svårare att rätta till. Och du har rätt i det här med att det var väldigt stark och bra skolledarkår i Tyresö. Men vi räknade efter en gång och det var 11 stycken som man hade antingen petat eller flyttat på under relativt kort tid.
Exakt. Och det tror jag, alltså skapar man den osäkerheten, för till exempel på, om man ska ta gymnasiet, så hade ju vi, där, fanns ju där, vi måste inte nämna alla namn, men där fanns ju också en väldigt stark rektor som fick den här skolan att blomstra när mina barn gick där. Ja. Och de hade till och med Jandagen, och de hade, han fick den här skolan att fungera jättebra. Och nu är den ju så liten. Nu säger inte jag att man vet hur det skulle gått, för att förutsättningarna också ändrats där med antal barn och sånt. Men då valde elever från hela länet att till Tyresö gymnasium. Så att det är väldigt dumt, tycker jag, när man gör rädda svaga ledare. Det kan inte bli sämre.
Nej. Och det var också en av anledningarna till att jag tänkte att aldrig mer en anställning.
Nej.
Det räcker nu. Och nu styr jag mitt eget liv. Och jag har ju haft ett fantastiskt liv efter det också. Samtidigt så var det en härlig period på C3L. Det var helt underbart roligt. Och man höll på att jobba ihjäl sig. Alltså 90 timmar i veckan var inte ovanligt.
Ja, för det sa bland annat Subeide. Du var alltid där.
Ja. Men jag försökte också finna still, alltså, för elever på dagtid då. Sen gjorde jag administrationen på kvällarna. Därför att det viktiga är just när det är människor som är arbetslösa och som känner att de inte har lyckats och inte duger. Att de kan få komma och prata.
Mm.
Och det tycker jag det är A och O. Och då måste man finnas tillgänglig. Men sen var det också offertskrivningen tog väldigt mycket tid. Kontakterna med företag skedde ju på dagtid.
Mm.
Och med andra skolor. Och vi såg också, reste också med personalen för att de måste ju få andra input, va? Det är det som är så himla viktigt. Och man måste få tycka att det finns visioner. Man måste se dem framför sig. Ja. Och det är inte bara en person som ska göra det, utan det är
allihopa.
Att man får alla titta åt samma håll och dra åt samma håll.
Mm. Ja, för det var en väldigt positiv energi.
Otroligt positiv energi. Fantastiska människor som jag verkligen tycker om och träffar många idag fortfarande. Alltså. Mm. Men jag träffar också elever som jag hade i min första klass.
Vet du vad, Emma? Nu har det gått 45 minuter på det här programmet.
Jag var rädd för det.
och när vi sitter och pratar här om den här fruktansvärda tiden så plötsligt börjar åska och blixtra utanför. Hör, himlen håller med oss.
Ja, det kanske
är. Är bra.
Ja. Nej, men jag vill säga till dig också, jag vill att du inte klipper bort det. Du var en av de få politiker som visade empati, som undrade hur det var med mig och som det där jag kände att det fanns med mig någonstans.
Mm.
Och det var jag så tacksam för.
Och Ebba, det gjorde jag som ny politiker.
Hoppas du inte har ändrat dig.
Nej, jag skojar. Nej, men alltså, det är väl det som är problemet, tycker jag. Att man måste ju se människor överallt. Och det jag är väldigt stressad över nu, det är att siffrorna och siffernissarna har tagit över allting.
Ja, alltså tyvärr. Det är alldeles för mycket siffror. Jag håller helt med dig om det.
Ja.
Och man borde lyfta fram de mjukare värdena.
Ja.
Lite mera. Och tron på människor. För det finns. Jag har aldrig träffat en förälder som inte har velat sitt barns bästa.
Precis.
Trots att det har gått åt skogen. Och varit hur eländigt som helst. Man har varit inne i knarkarkvartar. Man har ryckt upp fyllon och dragit täcket av dem för att prata med dem och så vidare. När de ligger med kläderna på för att gömma sig under filten när man kommer och ska försöka reda ut saker och ting.
Mm.
Men alltså innerst inne är de förtvivlade över att det inte
fungerar.
Fungerar.
Och de vill ha hjälp.
Och de vill ha hjälp. Och man måste prata med dem på deras villkor och utifrån deras perspektiv också. Man måste kunna se båda sidorna och se vad man kan göra.
Ebba, det är sådana människor som du som gör skillnad. Jag vill bara tacka då, både från de två som jag intervjuat som redan har tackat dig på radion här. Och tacka förmodligen från flera hundra andra som inte gjort sina historier hörde här på radion. Så att ni som lyssnar på det här på 91,4 nu, ni får jättegärna kontakta oss på radion och berätta vad C3L eller Tyresö skolor eller lärare eller Ebba eller någon annan rektor eller en annan person har betytt för er. För att jag tror att det är väldigt bra när man berättar sådana här berättelser. Tack så mycket Ebba Treskelin.
Tack själv.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren.